Det blir så levande när du bara nämnde om det. Jag måste bara berätta det helt kort. Jag var i Quito på en pastorskonferens. Jag undervisade 200 pastorer från evangelikala kyrkor. Då kom en pastor med. Han var inte med på hela konferensen, men han kom några gånger. Och så tog han mig avsides efteråt. Han sa, jag brukar aldrig gå på såna här karismatiska, evangeliska. Ja, jag är evangelisk pastor, sa han, men inte karismatisk. Jag leder en församling som heter Elbatan. En vacker, fin kyrka, något åt överklasskyrkohållet kanske. Och han sa, ja, jag är inte för det här med helig ande, sa han. Jag förstår mig inte på sånt, men jag hörde om dig och jag ville komma och höra på dig. Och nu vill jag att du kommer till min kyrka imorgon förmiddag så fort du kan på morgonen. För jag vet att du ska flyga hem på kvällen imorgon. Då ska du komma. Och jag kom. Han visade mig sin kyrka. Han ställde lite frågor. Och så säger han, det är alldeles speciellt det jag säger nu, för att jag vill inbjuda dig och ha en kampanj i min kyrka. Du är en karismatisk pastor, jag har varit och lyssnat på dig, men jag har fått en längtan efter det du står för, sa han. Kanske du kan hjälpa oss. Men det är inget som vi har på vårt program här i vår kyrka, det här med helig ande och det här karismatiska. Det var bakgrunden. Då kände jag att jag vill ha ett böneteam med mig, och mina systrar här och många fler var med. Det var en av mina starkaste upplevelser faktiskt. Och vi samlade en fullsatt kyrka redan första kvällen. Vi fick sjunga, vi fick vittna, jag fick predika. Vet du, första kvällen ni hade predikat så sa jag så här, om du finns här som vill bli döpt i den helige ande. Och då visste jag att de var helt emot sånt. De hade varnat för pingstvänner. Men om du vill bli döpt i den heliga ande ska du komma fram och ställa det här. Och folk rusade fram. Det var fullt från väg till väg. Och mina svenska vänner var med och bad för folk. Och jag stod kvar i predikstolen. Och jag sa till Gud, tyst för mig själv, vad har jag ställt till med, Gud? Tänk om ingen blir andedöpt, då är det katastrof. Med trovärdigheten. Jag har ju nästan utlovat att de ska bli det bara de kommer fram. Och de är så längtande så det finns ingen gräns för dem här. För de har blivit varnade för det här som de nu står och vill ha. Då sa jag till Gud, Gud, ta över alltihop. Jag säger inget mer. Och det gjorde han. För jag såg en man som stod 1,5 meter framför mig i fin svart mörk kostym, vit skjorta och slips. Det var överklassmänniskor. Jag ser hur han står där och börjar storgråta och ta emot den heliga ande. Och när han var andedöpt så var det flera runt omkring honom som blev andedöpt. Inte ens svenskarna hann fram och lägga händerna på dem. Gud gjorde det innan de hann fram. Och då började. Så där höll det på hela veckan. Och som vi hörde här, 50 blev frälst och flera blev frälsta varenda kväll och många blev andedöpta. Kommer ni ihåg sista mötet? Jag glömmer det aldrig. När Louise Steven, som pastorn heter där, han gick fram till mikrofonen och så säger han, det vi har varit med om den här veckan, sa han, det är från Gud. Han var ju lite fåordig, han sa inte så mycket. Dessutom vill jag berätta för er att från och med den här veckan så har församlingen fått en ny pastor. Den nya pastorn är den gamla pastorn som har blivit en ny pastor genom att jag har blivit döpt i den heliga ande. Han sa det nästan lite torrt, inte så här härligt som ni säger saker och ting här med så mycket amen och halleluja omkring. Utan han stod nästan och sa det lite småtort så där. Jag har blivit döpt i den helige ande och ni har fått en ny pastor. Information på hög nivå. Halleluja. Jag vet, för jag stod i kontakt med honom sedan efteråt rätt länge, vilka konsekvenser det hade, vilken väckelse det löste ut. Under och tecken, missionärer som åkte ut från den församlingen. Och jag kommer inte ihåg allt underbart jag fick reda på som en följd av väckelsens ande. Tack Margot för att du påminner om det. För jag tror faktiskt vi har nytta av den hälsningen nu när vi går in i Guds ord. Jag tror faktiskt att det var profetiskt. Och när vi läser texten samma som igår så vill jag bara helt kort nämna om mina böcker som ligger på det bordet där. Och jag ska inte tjata om det nu mycket. Jag ska bara nämna om att boken God jord för andlig tillväxt och mognad, den är helt ny. Den kom bara för några dagar sedan. Och den vill jag, jag önskar att har ni möjlighet och vill läsa, så köp den. För att jag tycker att jag har ett budskap i den boken. Och jag är väldigt glad också över att min gode vän och broder Karl-Erik Salberg, präst och teologie doktor, han som ledde arbetet i Klara kyrka i Stockholm, har skrivit ett förord. Och han skriver där att han önskar att alla kristna i Sverige ska läsa min bok. För han menar att jag har ett budskap i den. Och jag tror det faktiskt också att jag har det. Så den ligger där och den är helt ny och den kostar 180. Och du som inte har min bok om Jesu tillkommelse som kom för kanske, kan det vara ett par år sedan, den kostar 150. Men köper du den här nya så får du den för 100, så blir det lite bra pris också. Jag har en del cd-skivor som ligger där också. Bland annat God jord för andlig tillväxt, som inte är hela den boken, inte på långa vägar, men det tar upp samma ämne, nummer 1 och nummer 2 i cd-skivorna. Stanna där, är ni snälla, så kan vi prata vid efter mötet. Nu läser vi Jesu namn, Lukas 8 från 5. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han hade sått föll en del vid vägen och trampades ner, och himmelens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det kommit upp torkade det bort eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd. Igår kväll talade vi om de två första punkterna. En såningsman gick ut för att så, och en del föll på vägen. Det var det första. Det andra, en del av utsädet föll på steniga ställen. Bara en mycket, mycket kort repetition, så är det så att när en person hade gått över åkerjorden så kunde två gå där, och sen var det 10 som hade gått där. Snart blev det allmänt sed att man gick över, och då trampade man till en väg genom den bördiga åkerjorden. Så det blev en hård yta, nästan asfaltsliknande. Och när bonden sådde sin säd så kunde han inte hjälpa att en del av utsädet hamnade på den tilltrampade vägen. Och det tar Jesus upp i sin förkunnelse som en pedagogisk bild. Och han säger, om det är så i människans hjärta, för det är den troendes hjärta det handlar om här, då blir hjärtats åker en tilltrampad väg. Och det sker genom att individen tillåter allt och alla att gå över hjärtats åkerjord. Människor som hanterar dig på ett felaktigt sätt, det blir en hård yta. Om du har mer behov av alla TV:ns dokusåpor med all otukt och sånt som finns där, som bara smutsar ner ditt sinne, men nästan aldrig har du behov av att läsa Bibeln som kristen, bara sånt där, då blir det en hård väg till slut. Det blir bara så. Och när du hör en predikan och snart 10, 20, snart 100, snart har du hört 1000 predikningar utan att vara berörd, då har du en hård jord. Det betyder att Guds ord stannar på den hårda ytans väg. Den tränger aldrig igenom och du kommer inte att bära frukt. Det är allvarligt. Det andra som vi sa igår, bara kort repetition. Då finns det god jord, det är ingen hård yta, utan när såningsmannen sår sin säd i jorden så börjar det växa. Det är perfekt, alltså allt är så bra. Men det går bara en kort tid så kommer rötterna från den där plantan att drabbas av denna hårdhet under ytan. Det är bara ett kort eller ett tunt jordskikt där, och snart är rötterna nere i stenblocket och det får ingen väta och ingen näring, och efter en kort tid så dör plantan. Kommer ni ihåg igår aprilvädret? Ena stunden snöar det och nästa stund så skiner solen, och sen regnar det och så är det solsken igen. Man kan inte lita på sånt där väder. Och när en kristen människa har för tunn jord i sin åker, så tar det emot utsädet från Gud. Du hör predikan, du läser Bibeln, det händer något med dig. Det är på riktigt alltså, det är äkta vara för dig. Men det dör bort efter en kort tid, för du är inte uthållig, därför att du måste spränga bort den där stengrunden. Nu lämnar vi gårdagens möte och nu går vi till punkt 3 och punkt 4. Och då är trean det att en del hamnade bland törnen. Om du tänker dig denna stora åker som Jesus talar om här, så ute vid kanterna runt omkring hela åkern så växte det ogräs. Inte i åkern, men vid kanterna fanns det ogräs. Och det var tistlar som växte där. Och när han sådde ut sin säd så kunde inte han hjälpa att en del hamnade just bland tistlarna. För han ville ju så nära som möjligt för att utnyttja jorden ända in vid kanten. Och då hamnade en del under tistelbuskarna. Och poängen i Jesu förkunnelse här, det är att tistlarna växte fortare än den ädla plantan. Guds planta växer sakta, för det är kvalitet. Det är äkta vara. Det är inget McDonald's-stuk med snabbmat och allt bara ska gå fort. Utan Guds planta, den tar tid på sig, men ogräset runt omkring växer fort. Och det växte så väldigt fort så att det växte förbi plantan. Och det växte över plantan. Och till slut så var den lilla gudomliga plantan som kom av Guds ord, den pånyttfödda människan alltså, den blev omgiven av tistlar och törnen, och så växte det upp med sina blad över. Så när solen sken så blev det som ett parasoll. Solen kom inte åt. Och när det regnade så var det som ett paraply. Regnet leddes bort någon annanstans, men inte ner till plantans rötter som ropade efter vatten. Som ropade och skrek, jag törstar. Men regnet kom inte dit, vattnet kom inte på plats. Därför att törnet och tistlarna ledde bort regnet med sina blad. Och när Jesus sen längre fram här förklarar den här liknelsen, så säger han att det handlar om världens nöjen och rikedomar och den bedrägliga begäret av pengar. Det temat tar Jesus upp. När utsädet hamnar bland törnen så ser jag plantan får inte rum. Det är en huvudpunkt. Allt det andra får ta all plats. Plantan skulle ha plats, plantan behövde utrymme. Alla växter måste växa i utrymmen. De kan inte kväva varandra, utan det måste finnas vidd och perspektiv för en kristen som ska växa i Guds församling. En frälst människa kan inte uniformeras, varken av kyrkans idéer och kulturer av alla dess slag, utan det finns en frihet i anden att få växa fritt åt alla håll, med perspektiv både mot himlen och mot världen för att vinna den, och mot sitt eget hjärta för att utvecklas och mogna. Det finns exempel på kristna som har tvingats växa i en sån unken och svår miljö där det blev så trångt till slut så man orkade inte med längre, utan man dog. Som pastor och själavårdare vet jag vad jag talar om. Jag har mött människor som det började så bra för. Det började växa. De spelade sin gitarr och lovsjöng Gud och vittnade om Jesus och läste sin bibel och växte. Men de andra växterna körde fortare, och till slut kvävdes den där stackars troende människan. Och i församlingen och gemenskapen hade de inte förstånd om att rycka bort tistelbuskarna med sina rötter och skapa växtutrymme för den troende. Jag ska berätta för att när jag var en ung pojke, jag var nog ungefär 15 år när jag på riktigt förstod min kallelse. Jag hade anat den som barn faktiskt, det hade jag. Men när jag var 15 år då började jag mer förstå, och jag började bedja, jag började söka Gud. Och när jag var 16 och mot 17 år, och när jag fyllde 17 så gick jag ut på fältet på heltid, och det håller jag på med än. För jag är mer än 17 nu. Jag ska inte tala om för er hur mycket jag är. Men jag har fyllt 70 i alla fall. Men inte 71. Men jag säger ingen mer. Där när jag var 15, 16, 17 år fick jag utvecklas och växa. Och min bild av min miljö, den var befrämjande för min tillväxt. Jag gick till församlingens bönemöten varenda tisdag kväll. Jag tror inte jag missade många. Jag hade en fin ny moppe, förstår ni. Den hette Apollo, den var turkos. Det var saxmotor på den. Jag vet inte vad det betyder, men den hette så. Alla killar pratade om sina motorer, så jag lärde mig vad min hette också, för att vara en av dem. Och jag körde den till Philadelphia varenda tisdag kväll. Det gjorde inte de andra ungdomarna, de var inte där. Men jag var inte något heligare än dem. Jag var inte något andligare än dem. Det var på samma nivå. Det som möjligen skilde oss åt, det var att jag hade en kallelse som jag höll på att bearbeta. Och därför hade jag behov av att bedja. Och där var det gamlingar, förstår du. Farbror Axel, han var ju minst 130 år, men han var kanske bara 70 egentligen. För att när man är 15 år, då ser det hemskt gammalt ut om man är bara 70 alltså. Och han hade löst händer, Axel. Och när han kom i anden riktigt och började tala väldigt starka tungomål, då lämnade garnityret platsen i munnen och gjorde en liten luftfärd. Men Axel, han var så vältränad förstås, han bara fångade in garnityret och satte in det igen innan han ens hade sagt nästa tungotalsord. Så det var ingen som märkte det så mycket. Och Gustav, han var inte fullt så karismatisk. Men i väckelsemötena ibland tog det fart i honom också. För han spelade fiol. Och ni skulle sett på stråken var den gick när den kom. Det gick fort på den då. Så han stötte till en kvinna som hade hatt. Alla kvinnor hade hattar på sig när de sjöng på den tiden. Och den där fina hatten med stora brätten och lite såna här kalkonfjädrar och allt vad de hade på sig. Den for iväg, hatten. Och ramlade ner på golvet. Men medan Gustav ännu spelade synd och värd för el för evigt, så bara böjde hon sig ner och tog upp hatten och satte på sig som ingenting hade hänt. Ingen vart sur eller tvär eller ledsen för att hatten for iväg. Det vart inte hon heller, för i Jesu namn kom hatten på plats. Och hon var redo att sjunga med när kören skulle sjungas. Hon hade bara förlorat en halv vers. Du, det var något äkta, det var något redigt, det var något fint. Det var min växtplats när kallelsen skulle mogna fram. Och där med Axel och Gustav och allt vad de hette, gamlingarna, så bad de för mig. Och jag fick en och annan profetia också. Och jag fick framförallt fruktansvärt hemskt mycket kärlek. Och jag växte. Amen. Det var växtutrymme. Och jag skulle önska att alla ungdomar i alla församlingar idag skulle få växtutrymme i den heliga ande. Med kärlek, och man blir pushad och man blir uppmuntrad. Och inte bara marginalisera dem för att de spelar rock och hög musik som inte vi gamla begriper oss på. Utan de ska få växa i sin tid och på sitt sätt in mot de heliga växtplatser som Nya Testamentet beskriver. Det behöver de, och det är de värda att få. Amen. Ja, för ni kan vara inte färdig bara för att jag sa amen. Jag sa amen för jag tyckte det var bra det jag sa där. Plantan får inte rum. Vad är det då Jesus menar som tar allt utrymme i den här förklaringen av Jesu undervisning? Jo, det är världens ande. Han säger ju det längre fram. Det är rikedomens lockelser, och han talar också om underhållning. Och jag måste säga det nu, att underhållning kan vara bra. Det kan vi alla behöva någon gång. Koppla av och slappna av lite med någon god underhållning. Lyssna på någon musik man tycker om. Men när underhållningsmentaliteten blir styrande i Guds församling, då är det något som har gått fel. Vi kommer inte till Guds hus för att få underhållning. Precis som de ofrälsta, de går ut och dansar och får underhållning. Och så ska vi få underhållning. Ja, då går vi till Guds hus för att bli underhållna. Och då säger en del, ja, det är inte min typ av musik i den där kyrkan, så jag kan inte gå på några möten. Och den där pastorn, den gillar jag inte, så jag går inte dit. Utan man går till församlingen för att man ska växa i den heliga ande. Man ska utvecklas mot Jesus Kristus. Inte för att det ska svara på min kultur, mina kulturbehov av olika slag. Utan det är djupare perspektiv än så, när församlingen blir en växtplats. Plantan får inte rum. Är det någon som tror på fullt allvar att begreppet världen bara har stannat ute i världen? Inte alls. I den sekulariserade kyrkan har världen gjort entré in i heliga rum. I svenska kyrkan och i frikyrkan. På många håll. I ett världsligt betraktelsesätt. Världsliga beteenden som vi planterar in i Guds församling. Och där kan man tala om att springa genvägar. En pastor, en församlingsledning som verkligen vill att det ska hända någonting och önskar nå människorna, så vet man innerst inne någonstans att vägen, det är att bedja och fasta och söka Gud och använda sig av bibliska redskap för att nå sina andliga mål. Men det är alldeles för lång väg att gå. Istället fixar man till någonting. Fixa till någon verksamhet eller kallar på någon känd artist som kan samla lite folk. Och så springer man genvägar istället för att skapa växtplatser i Guds församling. Det straffar sig hårt, för det blir som en bumerang som slår tillbaka till den aktuella verksamheten. Det är säkert det. Vi har flera exempel i Bibeln på detta, och Jesus är ett exempel, för han gick aldrig någon genväg. När han frestades av djävulen så frestades han att gå just precis genvägar. Djävulen säger till honom, det är helt otroligt det där alltså. Om du faller ner och tillbeder mig, då ska jag ge dig alla riken i hela världen. Och i detta ligger det en gudomlig plan, nämligen att han ska få bli kung över alla riken. Så blir det snart, vi är alldeles snart där nu, i tusenårsriket som bryter fram efter vedermödan som kommer inom kort. Det är jag alldeles säker på. Då bryter tusenårsriket fram. Då ska Jesus bli kung över alla riken och alla orter i hela världen. Också här uppe där ni bor ska Jesus styra och ställa och bestämma. Vad har ni inget emot, va? Nej. Men han gör det från Jerusalem. Han kommer att sätta sig på Davids tron som återupprättas i Jerusalem. Och från Jerusalem går det ut en fredens spira ända upp till eran härliga fina by här och Edsbyn och allt vad det heter här Ovanåker. Det blir ordning och reda här då, kan jag säga. Då kommer det att ske positiva saker i eran kommun. Därför att Jesus kommer att ta makten över hela området här. Och han gör det från Jerusalem. Amen. Men han frestades en gång att springa en genväg. Inte vänta på korsets Via Dolorosa. Inte vänta på lidandet och nöden och uppståndelsen och allt det som skulle komma sen. Han skulle springa en genväg och bara fixa till det snabbt. Tillbe djävulen lite, så har jag ju alla världens länder. Men Jesus visste att samarbetsparten är viktig. Och att samarbeta med djävulen, det är katastrofalt. Den kyrka, den pastor, den församlingsledning som ständigt springer genvägar för att nå andliga mål har inte lärt sig den bibliska hemligheten om sådd och skörd och hundrafaldig skörd. Genvägar ger inte sådana bestående resultat. Jag nämnde om Moses här igår. Han sprang en genväg, får jag påminna om det. Han dödade en egyptier därför att adrenalinet rann till så oerhört starkt. Han visste att en egyptier hade plågat en av hans landsmän och han slog ihjäl egyptier. Det var en slags genväg. För han ville göra någonting för sitt folk. Han ville hjälpa Gud på något vis och göra någonting för det lidande folket. Men Gud hade allt i sin hand. Och i sin tid, det vill säga 40 år senare, skulle Gud kalla samma person att inte springa genvägar, men göra det utifrån att växa och mogna in i sin uppgift. Och det skedde på helig mark. Kommer ni ihåg igår kväll? Den som springer genvägar växer aldrig i Gud. Andlig tillväxt tar tid. Plantan får inte rum. Kommer ni ihåg sången Rum för Jesus? Ärans kon. skynda dig att öppna nu. Och sen kommer jag inte ihåg mer. Men det kan räcka. Du måste öppna. Får ge honom rum, ge honom plats. Alltså din växtplats är Jesu plats. Ju mer plats du får är det Jesu plats. För det är Jesus som hjälper mig att växa. Om jag bara har en sån liten, liten ynka plats för att växa. Då är det Jesus som får en sån liten, liten plats att låta mig växa. Gud vill ha ett stort utrymme för Jesus. När han ska komma in i mitt hjärta och låta mig växa och mogna. Och det är så härligt med Gud. Han bryr sig inte om vissa pastorer som håller på med en massa saker. Och det är härligt att inte Gud gör det, för han står över sånt där. För när Catherine Kuhlman, har ni hört det namnet?
Ja.
När hon gick till sin pastor innan hon ens hade predikat eller var känd. Så säger hon till sin pastor borta i Amerika någonstans. Kära pastor, jag vill samtala med dig. Ja, det går bra. Syster Catherine, vad har du på hjärtat? Jag känner i mitt hjärta att jag blir kallad att bli predikant. Jag ska vara evangelist och jag ska be för sjuka och jag ska föra många människor till Kristus. Kära Katrin, jag vill bara upplysa dig om att det inte är möjligt för dig att få en sån tjänst. Din uppgift är att sitta här i vår kyrka och höra mig predika. Det ska du göra resten av ditt liv, inget annat. För du känner till att din bakgrund är inte så enkel. Och jag måste säga att jag känner inte till allt vad som fanns där. Och jag har inget intresse av att veta det heller. Men pastorn pekade på saker och ting som nu för länge sedan var under Jesu blod och förlåtet och upprättat för länge sedan. Han säger, du kan aldrig få bli någon predikant. Hon fick inget växtutrymme. Det blev en sån liten, liten plats för henne i den kyrkan. Så istället för att samarbeta med den pastorn som bara skulle kväva henne, så gick hon till Jesus. Han bjöd henne växtutrymme. Och så småningom i sin tid reste hon i hela Amerika och hela världen. Bad för skaror av människor. Hon fick se skaror av människor bli helade och återupprättade. Tack Gud att hon lämnade den pastorn. För den pastorn var ingen bra växtmiljö för henne, för han kvävde henne. Jag kan berätta för er att det finns många exempel bara i Sverige på starka tjänstegåvor inom förkunnelsen, inom sången och musiken i våra kyrkor, i många, många sammanhang. Som aldrig blev det som Gud hade kallat dem till. De kvävdes under en alltför trång församlingsgemenskap. Som aldrig tillät någon att växa som Gud vill. Jag avstår att nämna namn. Men så är det. Jag frågar, vem tar ansvar för allt det? Som aldrig blev gjort. Vem tar ansvar för allt det som djävulen plockade bort på den hårda ytan. Och människor som var brinnande och överlåtna. Men som marginaliserades i kyrkopolitikens tecken. Och som inte fick vara med. Därför att de inte var autonoma ja-sägare till allt som sades från talarstolen. De hade en egen uppfattning i något och drabbades. Mina vänner, nu måste vi se till att vi får växtutrymme i församlingarna. Så människorna växer i Kristus, växer genom den heliga ande, utvecklas mot den kallelsegåva Gud har lagt in i dem redan från begynnelsen. Min mamma och pappa berättade för mig att när jag ännu simmade i fostervattnet i mammas mage, så la de händerna på den tjocka magen, mamma och pappa. Så bad de för den där lilla killen. Ja, de visste inte att det var en kille. De bad för mig. Amen. Så kom anden över dem, har de berättat. Så de bara kände, halleluja, det är en Herrens tjänare, sa de till varandra. Det är en Herrens tjänare som ska födas. Och så fick de en stark förnimmelse. Och jag har glömt det, för jag hörde det väl genom huden och in förstås, men för jag tror de bad ganska högt, men jag har glömt alltihop måste jag säga. Så skulle jag barnvälsignas i det lilla kapellet uppe i norra Dalarna, uppe i Älvdalen där pappa var pastor på den tiden. Och då hade de uppe i Klitten, en by uppe där som ni kanske känner till var den är någonstans. Det var kapellet på den tiden. Det var en predikant som var där och gästpredikade då. Jag har glömt hans namn. Han var från Storvik eller Sandviken eller någonstans då, den där pastorn. Och när de bar fram mig där, jag var en liten bebis, då gick han fram till mig och började profetera över mig. Han visste inte vad mamma och pappa hade bett om, för det hade de gjort i den egna sängkammaren. Det var bara jag möjligen som hörde det, och Gud förstås. Då går han fram och profeterar: så säger Herren, denna lilla gosse ska bli min Herrens tjänare. Och så fortsatte han att profetera. Jag har glömt vad de sa, alla detaljer. Halleluja. Det gäller att få växtutrymme redan från början. Och när jag sedan kom, när jag var i början på tonåren och berättade att jag har någon kallelse och de började förstå det, så sa de ingenting till mig om det här. Och lite andra saker också. De sa ingenting, för det skulle inte styra mig. När jag hade varit ute på fältet i flera år och kom hem till föräldrahemmet och hälsade på, då berättade de. Halleluja. Och min pappa var ju predikant, och han tog mig med på utpostmöten, och han ordnade möten åt mig. Jag var 16 år. Ni förstår, jag skulle ända ner till Skåne och predika en hel fredag, lördag, söndag. Jag tror det var en helgelseförbundsförsamling det där, nere i Örkelljunga. Och jag begrep ju inte att det var pappa som låg bakom det där, och det har inga bevis för än, men det anar jag att det var så, för det var kollegor emellan. Och jag åkte rälsbuss dit ner. Jag var nyss fyllda 16 tror jag. Och jag hade varit i herrekuperingsaffären och köpt fina kläder, för jag tänkte, ska man ut på mötesresa måste man vara välklädd. Jag köpte en sån där fin hatt. Vad hette de där? Det var breda brätter på den och ganska låg. Den hade ett namn den där. Var någon som kommer ihåg vad de hette såna hattar? Pjatthatt hette den. Pjatthatt, en sån hade jag. Det kanske inte var så gudfruktigt, men jag var gudfruktig på den tiden i alla fall. Det var jag. Och så köpte jag skor, förstår ni, oxblodsröda med spetsig front och ganska hög klack. Vad hette de då? Va? Nej, men du visste det, du är blott där, ja. Myggjagare, säger hon. Det måste vi säga att det var korrekt svar. Och du förstår att jag kände mig så vältrimmad och jag var välklädd. Och när pappa inte var på sitt arbetsrum så smög jag in och tittade i hans pärmar för predik och utkast. Och han hade sån ordning på det. Det började med första Moseboken genom hela Bibeln. Och jag sökte upp Lukas evangelium, det 19 kapitlet, i alla hans pärmar. Och där hittade jag utkastet om Sackeus. För han, det var alltid så smorda predikningar han hade om Sackeus. Och jag lånade det utkastet. Och du vet att det var minst lika härligt nu när jag predikade om Sackeus. För det stod i Örkelljunga tidningen på måndagen: 16-årig predikant predikade om Sackeus i Betania. Det var min början, jag fick växtutrymme. De trodde på mig, de pushade mig, de hjälpte mig. Åh, vi måste hjälpa varandra så vi börjar växa i Guds församling. Nu är det mer en trend att kolla och skjuta undan. Ja, du är ju sån och du är sån, och det räcker väl, jag är ju pastor här och jag sköter det här nu. Du, där du är en riktig pastor, då kan du gå ett steg åt sidan och släppa fram alla de andra som ska växa, som ska utvecklas. Det kanske är en Catherine Kuhlman i din församling som ska växa till någonting storslaget, och då får inte den kvävas under törnbuskarna. När utsädet hamnar bland törnet. Vet du att i det profetiska ordet som jag har ägnat mycket tid sista åren, och det var ju därför jag skrev den här boken om Jesu tillkommelse, så möter jag inte minst hos den stora skökan i Uppenbarelseboken 17 och även 18 precis det temat. Det är materialismen. Hon samarbetade med världens köpmän och jordens kungar. Och det står till och med att dessa horade med henne. Och det här är inte vanlig sexuell synd, utan det här bygger på det förhållandet att den stora skökan är den som lanserar det demoniska inflytandet över världen mer än någon gång förut, just i den sista tiden. Och det handlar bland annat om ekonomi. Det handlar om flera saker som du kan läsa om i min bok. Jag tar inte tid med det nu. Men det handlar om ekonomi. Där ekonomin i världen kommer att bli så präglad av demoniskt inflytande. Så att skeppen går över alla världshaven, läser jag i kapitlerna 17 och 18. Fullastade med vagnar, står det. Du får förlåta Johannes, han kunde inte stava till Mercedes eller Volvo eller BMW, fast det var tre bokstäver, men det fixade inte han. Han hade aldrig sett såna där vagnar, så han skrev bara vagnar, och det var väl smart. Han skrev det i alla fall när han såg alla fina bilar som fraktades runt hela världshaven i dessa väldiga båtar. Och så olja, det var lite lättare att förstå, för det var väl samma då och nu kanske ungefär. Och de åker över hela världshaven med olja, står det i de där båda kapitlen. Och världens och jordens kungar blir rika och de vältrar sig i lyx. Det har med materialismen att göra. I den allra sista tiden, där den materialistiska andemakten bara växer och växer och växer och tar över mer och mer av hela vår värld. Och till slut blir det så eländigt så att de gudfruktiga inte ens kan bidra och medverka. För de står utanför alltihop. För de har inte tagit märket 666. Då är man utanför den materialistiska världsordning som nu kommer. Törnet, säger Jesus, det är världen. Det är världsanden. Det är materialismen. Och nu vill jag att du lyssnar noga och du får vara reflekterande medan du lyssnar. Det växer törnbuskar omkring varje kristen. Materialism. Habegäret. Behovet av underhållning som ligger i samma bransch. Om jag inte blir underhållen i kyrkan, då går jag någon annanstans, för jag måste få bli underhållen. Ja, onödigt att prata om det, för man kan uppfattas som kritisk, men jag måste säga att jag reagerade väldigt när jag såg en inspelning från en ungdomskonferens, en kristen sådan, och jag har själv predikat i den för flera gånger, och jag har minnesbilder av ungdomar som kom och sökte Gud och blev andedöpta i stora skaror. Nu hade man i den konferensen en tävling på en viktig kväll under den konferensen. Man hade stå upp komiker som var framme och gjorde sig lustiga över allt möjligt. Och så skulle ungdomarna, de flesta, rösta vilken av de där som var roligast. Då skulle de få något pris. Jag säger det därför att de törnbuskarna börjar bli för stora nu. Behovet av underhållning håller på att konkurrera ut vårt behov av helig ande. Och behovet av att möta Gud. Och behovet av att gråta inför Herren. Och behovet av att gå ut som Åke och Barbro och hela det gänget. Tänk vad ni var ute i hela Sverige. Och samlade skaror av ungdomar för att vinna själar för Gud. Och detta, det fostrade en hel generation. Underhållningsmentaliteten håller på att ta över. Och det är precis vad Jesus säger här. Jag säger inte att det är fel att bli underhållen. Det kan bara ha sitt värde. Det har vi ett behov av rent själsligt. Men när den trenden tar över i Guds församling, då är det fel. Väckelse avtar med materialismen. Och materialismen avtar med väckelse. Förstod ni mig? Emanuel Minos var en mycket god vän till mig. Sist vi möttes, han gick ju hem till Gud för ett tag sedan. Sist vi möttes så hade vi ett djupt samtal. Han sa till mig, Ove, sa han, du skönner det, att efter krigen på 40-talet, sa han, då var det fullt i alla kyrkor i Norge, sa han. Fullt överallt. Jag var ju en evangelist redan då. Jag reste runt i hela landet, sa han. Och överallt jag kom, i Philadelphia eller i stadskyrkan eller var jag kom, så var det fulla hus. Folk bara sökte Gud. Det var väckelse på många platser. Sen gick tiden. Folk fick det bättre och bättre. De hade inte bara gamla risiga 30-talsbilar före kriget, utan snart köpte norrmännen finare bilar och fick bättre hus och fick bra ekonomi. Och Emanuel Minos berättade för mig att allt eftersom de fick bättre ekonomiskt så blev det färre människor på möten. Och sen kom oljan. Och Norge blev världens rikaste land, alla kategorier. Och idag sa han, jag samlar visserligen rätt bra med folk, men det gör jag för det att de kommer för mig och jag är visst känd och varit med så länge. Men i stort sett är det icke mycket folk som kommer på möten i Norge, sa han. Varför? Materialismen. Och jag har rest i Norge själv mycket. Jag har varit i alla fylker i hela Norge. Jag prekar på deras stävner som de kallar sina konferenser för. Och visst kan det samlas mycket folk på en konferens. Men jag kommer till vanliga församlingar. I veckorna speciellt. Lördag kväll går inte att ha möten i, överhuvudtaget. I alla fall inte i städer. Kommer ingen folk. På söndagen kommer det lite. Materialismen. Törnbuskarna har vuxit sig så starka nu i de nordiska länderna så att de styr människornas behov av Gud och besöker kyrka och sådana saker. Vet ni en sak? Att jag är 70 år. Jag har predikat rejält mycket mer än 50 år. Och jag har aldrig varit med om någon väckelse. Jag har varit med om besökelsetider. Men det är någonting annat. Jag minns i Malmö, jag tror Barbro var där ibland i Malmö, i Philadelphia. Vi hade en kampanjgrupp där ungdomar, det var bortåt ett hundratal ungdomar. De flesta kom från vår kyrka, men så kom de från andra håll. De var så gripna med ungdomarna. Jag minns en vinter, i stort sett alla blev andedöpta. Det var oerhört starkt, jag glömmer det aldrig. Och de blev så andedöpta så de blev ovisliga en del. Hemskt ovisliga blev de. De fastade onormalt länge för sin ålder. Och jag glömmer aldrig Louise, en ung tjej. Hon hade precis tagit studenten. Hon skulle ta ett sabbatsår innan hon gick vidare med sina studier. För nu skulle hon tjäna Herren och vara nyandedöpt. Flera av dem hade varit på Åke Barbros där uppe i Göteborg på Hisingen när ni hade den där kampanjen där. Och där blev ju alla andedöpta. De kom hem till Malmö, Philadelphia, prisade Gud och profeterade och störde mötena, för sånt där hade vi inte haft så mycket av förut. Men härligt var det, kan jag säga det. Och Louise, hon sa, nu ska inte jag studera på ett år, jag ska bara tjäna Herren och jag måste tjäna lite pengar så jag ska sitta vak på sjukhuset. Men där blev hon uppsagd ganska fort, för hon bara predikade för dem som skulle höll på att dö där. Och det fick man inte göra. Du måste tro på Jesus innan du dör, hör du? Så det här försökte väcka upp dem lite när de var i dvala. Så då fick hon bli lärare istället på skolan. Hon var musiklärare, hon var duktig med sånt och även annan lärare tror jag. Och så var det en flicka som hette Astrid. Hon gick i den där skolklassen och hon var härligt frälst hon också. Kom från samma församling. Och så avslutar hon lektionen med att, ja, då ses vi imorgon. Men om inte Astrid och jag kommer imorgon, då har Jesus kommit tillbaka, så då är vi i himlen. Så hon fick kicken där också, förstår jag. Men det var ovisligt och dumt mycket. Men tänk vad de gjorde mycket bra. De brann, det var nära väckelse. Det var inte folkväckelse riktigt, men det var besökelse och anden och dopet. De fick växa fritt, förstår du. Därför att vi där i församlingarna gjorde allt för att bara vara med dem. Halleluja. Jag var ju själv inte mycket äldre än dem. Jag var ju ung. Men det brann en eld. Halleluja. Och det fanns inte ett torg som inte de här var på och sjöng och spelade i Malmö. De var överallt ut. De brann för sin sak. Det fanns nog törnbuskar då också. Men inte så stora som idag. Inte så allmänt som idag. För nu är det en andemakt som håller på att ta över våra församlingar. Där materialismen går före nästan precis alltid. Vad är orsaken till våra problem idag? Och kyrkans stagnation, för det måste vi säga, i stort sett i Sverige så har det stagnerat. Jag tror Vi har fastnat i materialismen. Jesus sa det. Inför min återkomst ska de bara köpa och sälja. Det är det enda som står i huvudet på dem på den tiden. Och de menas inte någon liten korvgubbe som säljer korv och mos i något gathörn, någon frälstbroder som försörjer sig. Det är inte det som menas. Utan det är den globala andemakten som driver människor till att i alla lägen prioritera materialismen. Jag tänker mig en genomsnittsförsamling någonstans i Sverige, där man får ett förslag i församlingsmötet att ge 10 000 kronor till onådda folk någonstans ute i världen där det inte finns något evangelium att predika. De har inget. Då blir det diskussion. 10 000 är mycket pengar, säger någon. Och det är nog ett bra ändamål. Men vi ska byta stuprör på utpostkapellet nu i höst och det kostar lite, så vi får vara lite försiktiga med pengarna. Och någon säger ja, och så har vi ju köpt en ny flygel också. Den kostar ju hemskt mycket, så det har vi ju bara betalning. Så vi kan väl inte tänka på någon mission nu förrän vi har betalat den. Och någon tredje säger ordet ja, och så enligt våra uppgörelser ska pastorn ha mera lön nu nästa år. Och då får vi ju tänka på det i första hand. Så håller de på och pratar om bara det egna. Egen verksamhet. Bättre ljudanläggning etc. Allt det där har sitt värde. Men allt som berör mig och oss går alltid före det som berör Jesus. För han har sagt att vi ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och när jag då funderar på att den där församlingen som diskuterar så där kanske på 200 medlemmar. När alla de medlemmarna skulle redovisa hur mycket onödig konsumtion de har haft på ett halvår, så är det sådana stora pengar så det vill jag knappast inte tänka på. Onödig konsumtion som de bara handlar för handlandets egen skull. Och jag moraliserar inte över det. Jag bara tänker på hur snett det har blivit. Man har inte råd att ge evangelium till onödda folk för 10 000. Men man kan kosta på sig själv hur mycket som helst. I nya bilar och nya hus och bättre standard och bättre utlandsresor och bättre, dyrare. Och det är en karusell som bara rullar på. Men till Guds verk, ja, då vill man verkligen fundera på om det är någon idé. Materialismens andemakt, det är törnbuskarna. Och i spåret av detta ser jag den konsumentpräglade kyrkan. Konsumentpräglad. Du kommer som medlem till Guds församling aldrig för att ge, men bara för att få. Och om du inte får precis det du bara vill få, så kan du ju lämna och gå till en annan kyrka. Kanske du får mer där. I kallelsen från Gud är det mer ett fokus mot att ge. Och det är så helt radikalt så att det är nästan svårt att säga det. I Bibeln finner jag inte att tionde givandet är det största offret. I nytestamentlig tid ska du ge 100%. Hela ditt hjärta. Hela ditt liv. Jag säger också att vi anpassar Gud till det som är politiskt korrekt. Det märker jag i den här tiden nu. Det är törnbuskarna. Att anpassa läran om Gud och gudsbilden till bara det som är politiskt korrekt, det vill säga det världen kan godkänna, det tidningarna godkänner, det de som inte alls har någon tro kan nicka och säga men det är bra. Men man frågar inte efter vad Gud vill. Är Gud politiskt korrekt och kan han vara politiskt korrekt? Knappast möjligt. Gud står över allting sådant. Men i en väckelseförsamling är det annorlunda. Halleluja. Där frågar man Gud och lyder Gud och går med Gud. Halleluja. Jag ser också en annan sak som har med karismatiken att göra. Det är nämligen så här att i en församling där det blir så litet utrymme för att törnbuskarna växer för mycket, där accepterar man ibland i alla fall andens manifestationer. Men inte andens karaktär. Jag har inget emot att åka på starka karismatiska möten. Jag har själv sådana ibland och predikar i sådana sammanhang och jag älskar det. Samtidigt måste jag säga att vi måste lära oss att förstå att de starka manifestationerna, hoppa, skutta, ramla, skratta, flyga eller allt vad man kan göra i andens kraft, inte vet jag. Det är inte det som är huvudpoängen. Det är karaktären av helig ande. Sanning, godhet, ljuset. Allt det som är den gudomliga karaktären som är det viktiga. Och därför när vi söker den heliga ande nu för att rycka upp de här törnbuskarna, så är det väldigt viktigt att vi gör det på ett rätt sätt. Vet du att när de hade syndat i Edens lustgård så växte törnet. Jag kan läsa om det tredje kapitlet. Gud förbannade marken för syndens skull, och då började törnet att växa upp. Törnet är en slags konsekvens av syndafall och destruktion. Och då är det intressant att utifrån det perspektivet förstå aposteln Paulus när han beskriver sin törntagg i köttet. Tre gånger hade han bett: Gud, dra bort törnet ur mitt kött, jag vill inte ha det längre. Och ingen vet vad det där var för törn, även om en del predikanter vet det och säger det. Men ni ska aldrig tro på dem, för de vet inget, de bara säger det där ändå. Ingen vet, för det står inget i Bibeln om det. Du vet att om Paulus har en törntagg i sitt kött, det vill säga någonting som har sin grund i destruktionen, och han ber till Gud att bli av med det, för han vill inte ha det kvar. Men Gud säger, du får ha det för en tid så du inte blir högmodig. Ska väl inte vi behöva forska i vad det där var? Det var ju hans privatsak. Som om någon av er skulle säga till mig, ja, jag har en sån svår sak och jag vill bara säga det till dig, jag vill inte säga vad det är, men be till Gud för mig. Så skulle jag hålla på och forska resten av mitt liv vad det där kan vara för någonting. Ja, det är nog det eller det, jag kommer fram till olika saker, det vore ju förfärligt illa att hålla på så. Så där har de behandlat Paulus i alla generationer. Sluta upp med det. Paulus hade väl sagt vad det var om han hade velat, nu ville han inte. Men en sak säger han, det var en törntagg. Det har någonting med destruktionen att göra. Och Gud sa, det är ändå värre om du blir andligt högmodig. Det är det värsta som kan ske dig. Och när Jesus kom fram till Golgata kors, så krönte de honom med en törnekrona. Törnet, som jag menar, är det största frestelsen för Guds folk idag. Med materialismens andemakt och habegäret och underhållningsmentaliteten och allt det där som bara drar oss bort från Gud. Det tog han på sig. Du kan bli fri nu. Amen. Och jag ser framför mig ett folk som Gud befriar ifrån dessa andemakter och sätter dem in i en stark tjänstgöring i Guds församling. Fri från alla törnbuskar, så börjar de växa brett och vitt och djupt och högt inför Guds rike som en förberedelse för det eviga och det himmelska. Jag säger det en gång till. Om du finns här i mötet idag som har det på det viset, som Katrin Kuhlman, att du känner trots allt, för du vet ju din bakgrund och du känner dina misslyckanden och du vet precis allt, du känner ändå att det är något som spirar, det är något som växer, det är något som pockar på, det är något som knackar på dörren. Här är jag, Gud, jag vill någonting annat än det jag har, mer vill jag. Då hoppas jag att du har en pastor som inte säger, din livsuppgift är att sitta på stolen där och höra mig predika resten av ditt liv. Det vore katastrof för dig. Du måste ha någon som säger, Katrin, nu ber vi tillsammans. Gud har en stor plan för dig. Gud kommer att bruka dig. Det finns en smörjelse över ditt liv. Förlåtelse för dina synder har du redan fått, så det behöver vi inte be om. Men nu ber vi om en stark andesmörjelse som kommer över dig, Katrin, så du ska bli det Gud har ämnat dig till. Tänk om vi fick in den attityden till alla som söker Gud idag. Det vore alldeles underbart. Och nu går jag in som avslutning på den fjärde punkten, och det är god jord. Är det bästa av alla fyra här. Ja. Är god jord. Och Jesus säger här, den som hör ordet och tar vara på det, det är den goda jorden. När du hör Guds ord,
Då ska du ta vara på det i goda, fina, härliga hjärtan.
När Jesus skrev ett brev till församlingen i Philadelphia, början på Uppenbarelseboken, så skriver han till dem att de hade tagit vara på Guds ord flera gånger, gång på gång. Ni har tagit vara på Guds ord. Det är predikat för er och ni har gjort något av det. Det har hänt något med det. Djävulen åt inte upp det. Fåglarna tog inte bort det. Det hände någonting i era hjärtan när god jord fick omsluta utsädet. Det är också den djupa och rena jorden. Och då kommer jag ihåg ett möte på Nyhemsveckan. Det var Paul Zettersten som predikade. Ni kanske minns honom, en härlig broder. Han var ju borta i Amerika. Jag var hos honom och predikade i Los Angeles. Och även uppe i Seattle sen när han kom dit upp som pastor i den stora Philadelphia Church. Han sa något som jag aldrig har glömt. Han sa så här: nyligen var jag borta i Nepal och predikade. Han sa så. Och vi var långt upp i bergen där, höga bergen. Och de berättade för mig att här uppe på så hög nivå finns ett av jordens mest fruktbärande jordar. Man frågade, men hur kan det ske så här långt upp? Det trodde han kanske var nere i någon dal någonstans. Och då berättade de för honom där att här uppe i själva urberget finns ingredienserna för att en jord ska kunna bli hur fruktbar som helst. Men det är bundet i de stora urbergen. Men här har det hänt att urberget har vittrat sönder. Och det har skett under eoner, under årtusenden. Det har tagit fruktansvärt lång tid. Men sakta har de här urbergen som har de här ingredienserna vittrat sönder. Och det som blev av urberget, det blev god jord. Djup jord, ren jord, näringsrik jord. Och här växer det något alldeles fantastiskt. Så predikade han. Och jag la till i mitt eget hjärta det anden talade till mig om. Jag glömmer det aldrig. När urbergen vittrar sönder, då händer det något. Och bilden av ett urberg som vittrar sönder, det ser jag, det är ett lidande, det är något som går sönder, något som smulas samman. Det är tårarnas budskap, det är evangeliet om tårarnas budskap som måste till för att det ska vittra sönder och försvinna. Och så blir det någonting av det. Det är samma sak med komposthögens evangelium. Har ni hört om komposthögens evangelium? För det du har i din trädgård när du har räfsat upp alla löv, så har du bara skräp. Vad i all världen gör jag av alla löv? Jag lägger dem på komposten, säger någon. Ja, då gör jag det då. Och så har du klippt gräset. Vad gör jag med allt skräp efter det här gräsklippningen? Jag lägger det på komposten. Komposthögen är platsen för allt skräp. Det sa pastorn, amen till skräpet där. Det är härligt. Och det är sant. För att Bibeln säger det som i världen ingenting var. Det utvalde Gud. Du förstår min vän, att där på komposthögen med allt skräp, det som ingen ville ha, där finns det mikroorganismer som bryter ner skräpet. Så att skräpet blir till god jord. När Kristi kyrka vågar äventyret att brytas ner till god jord, där högmodet får sin förlust, sitt nederlag, och Gud vinner matchen, och tårarna rinner hos folk, och förkrosselsen blir en verklighet, och första bänken blir full av vanliga medlemmar som inte längre sitter där nere i någon slags religiös stolthet, utan nu börjar de söka Gud. De börjar söka Gud i Jesu kors och be om förlåtelse för all slöhet under 30 år. När de aldrig någon enda gång haft behov av att komma fram till Jesu kors,
fast de har hört 100 eller 1000 predikningar. Du förstår att min hustru Ann-Britt och jag, vi var på Oasrörelsens konferens. Det är flera år sedan nu. Det var någonstans i Bohuslän. Jag har glömt vart det var. Men i Bohuslän var det. Det var en stor upplevelse. Och efter predikan var det en präst som gick fram till mikrofonen. Så långt jag förstår så var det oförberett. Spontant var det. Torsten Josefsson hette den prästen. Han är hos Gud nu. Och han var i Stockholm i en församling samtidigt som jag var där. Så han var inte helt okänd för mig. Han går fram. Jag satt så nära så jag såg ju. Han gick fram till mikrofonen. Han hade sin långa prästrock på sig. Han hade sin krage på plats. Och Torsten hade alltid ett stort skägg så här. Han såg ut som en riktig patriark. Så säger han inför en 1000-hövdad skara. Direkt efter predikan var det. När vi präster har planlagt den här konferensen, då har vi ropat till Gud i år att vi måste få något nytt. Gud, ge oss något nytt i AS-konferensen. Och Gud har svarat oss. Gud sa till oss under våra bönestunder, i år ska ni få någonting nytt. Så säger prästen, i år ska ni få gråta mina tårar, säger Herren. Över ett folk som har vänt mig ryggen. Och över en kyrka som inte bryr sig längre om det väsentligaste. Torsten Josefsson var en duktig predikant och han hade en välartikulerad röst. Men nu brast rösten, den var sprucken. Men han säger, där ute, så gjorde han en sån här gest, dör folk varje dag och de känner inte Jesus och de går evigt förlorade, sa prästen. Det är inte alla präster som säger så, kan jag säga. Och ingen i kyrkan bryr sig, sa han. Ingen gråter över detta, ingen har nöd för att folk går förlorade för de känner inte Jesus. Och ingen i kyrkan gråter över att vi inte längre gör det som Gud kallar oss till, utan vi har blivit en sekulariserad kyrka. Ingen gråter. Och då var jag så nära honom så jag såg hur tårarna rann ut för hans kinder och absorberades av hans stora skägg. Då grät jag också. Det är tid nu, mina vänner, att hugga bort alla törnbuskar. Och det gör vi med tårar. Det finns ingen lätt väg. Det måste vi göra djupt, djupt, djupt in i våra hjärtan, vår innersta värld. När jag efteråt reflekterade över Torsten Josefssons inlägg, så skrev jag en dikt. Jag brukar inte läsa dikter på möten, men det ska jag göra nu. Lyssna ska ni få höra vad jag skrev. Pastor med krage och prästerlig skrut talar om tårar hos Herren vår Gud. Han talar lågmält och rösten är sprucken. Bär sig åt som om han var drucken. Präster med krage och prästerlig skrud talar väl knappast så om vår Gud. Det talar belevat, kompetent och med sans. Om lära och tro och kyrklig elegans. Vår präst däremot, han gråter en skvätt. Hans hjärta är gripet, han tar det ej lätt. Gud hade sagt vi ska gråta hans tårar över ett folk som varandra sårar. Guds tårar ska gråtas av hans eget folk som låter sig gripas och blir hans tolk. Gråt över synden, otron och nöden. Och för dem som ej tror när han möter döden. Gråt över kyrkan som sviker sin Herre och struntar i dem som har det värre. Fäll dina tårar när du ser mänskliga öden. Gråt över den som förlorat glöden. Pastor med krage och prästerlig skrut manar sitt folk att ge sig åt Gud. Det gråter Guds tårar i väckelsens tid och mottar förlåtelse, rening och frid. För att få god jord i hjärtats åker så måste det vattnas med dina tårar som också är Guds tårar. Och den djupa kallelse jag känner i det här mötet, och det är oerhört närgånget för mig själv, det är att det inte är dina tårar allenast som är av nostalgisk karaktär. Utan du öppnar dina tårkanaler och tillåter Gud att gråta genom dem. Jag var bara för några få veckor sedan i Finland och predikade i Frank Mang-centret på deras sommarkonferens. Någon ställde frågan till Frank Mang under hans levnad när trosrörelsen just hade brutit fram i Sverige. Och jag vill inte yttra mig om den rörelsen, och så jag tackar Gud för allt gott som sker i alla platser och alla sammanhang. Men Frank Mang, han sa så här. Och det nu får bli ett väckelsens ord också till oss alla. Vad tror Frank Mangs om trosrörelsen? Är det från Gud, eller hur ska vi förstå det just när den hade kommit? Han var lite finskt, fåordig och karg i sin röst. Men han svarar: jag saknar tårarna. Det räcker inte med lovsång bara. Det räcker inte med armar uppåt sträck och dans inför korset. För att skapa god jord måste vi gråta egna tårar och Guds tårar. Jag känner att jag ska läsa en dikt till för er. Och ni har nog aldrig hört mig läsa dikter i offentliga möten förut, men nu får ni två. För en konsekvens av min egen reflektion av det jag var med om på OAS-mötet ledde mig fram till att fundera på hur har jag det i mitt eget liv. Den här dikten kan handla om mitt liv eller ditt, eller ett kristet äktenskap, eller en kristen familj. Framförallt kanske det handlar om en kristen kyrka. Det är du som får låta det handla om det Gud vill tala till dig om. Tempelruinen. Vandrar bland ruiner på ödslighetens strand. Här stod ett heligt tempel skapat av Guds hand. Templet vittrat sönder, ingenting finns kvar. Hur kunde detta hända? Jag väntar på ett svar. Förbarma dig, Herre. Förbarma dig. Med tinnar, torn och höga valv var templet som ett smycke. En bostad åt vår Gud, det var i allas tycke. Det fylldes utav änglas sång och orgelns toner klara. Men ingen riktigt klart förstod att templet var i fara. I templet fanns ett altare för Herrens eld att landa. Men altaret raserades i kompromissens anda. I nostalgiens tecken vi vandrar nu bland rester och minns en tid av altartjänst med Herrens goda gäster. Gud byggde detta tempel för andakt, bön och sång. Att vandra mot gudomligt nåd i helgad tempelgång. Men templet blev en världslig boning utan andens kraft. Nu finns bara rester kvar av det vi en gång haft. Vi står upp och ber tillsammans.
Halleluja.
Halleluja.